Vi ska alltså idag fortsätta att tala om den liberala teologin och Nya testamentet. Och som jag sa igår så går det inte att skilja dessa två helt och hållet åt, utan det får flyta ihop. Så att delar av det jag gav som inledning igår gäller även som inledning till dagens ämne. Alltså det liberala studiet av Nya testamentet har också samma förutsättningar. Ni kommer ihåg, jag nämnde tre stycken man kan utkristallisera som alla är rationalistiska. Alltså naturalismen, evolutionismen och existentialismen. Och detta kallas då, med de metoder man använder sig av, vara det vetenskapliga studiet som förväntas avsätta stora vetenskapliga resultat. Men då tänkte jag, emellan, när vi går över från gamla till nya testamentet, gör vi en liten utvikning här med lite idé- och lärdomshistoria. Och ser efter ungefär, vad har skett tidigare under kyrkans historia? Hur har man studerat dessa frågor i antiken, under medeltiden och fram till upplysningstiden? Vi kan ju nämna, när det gäller synen på förhållandet mellan gamla och nya testamentet, alltså det vi har att göra med utvecklingstänkandet, så hade vi redan på 100-talet gnostiken Marcion, som var en föregångare till mycket av modern teologi, som menar att hela gamla testamentet måste vi göra oss av med, för det representerar ett passerat stadium. Där har vi att göra med en helt annan gud än den vi möter i Nya testamentet. Och inte heller hela Nya testamentet kunde accepteras, visade sig. Det blev kvar mycket liten del bara av det. Jämsides med kristendomen så fanns det en rörelse som kallades nyplatonismen. Och en ledande förkämpe där hette Porfyrius under antiken och fornkyrkans dagar. Och det märkliga med denne man var, i sin strid och polemik med kristendomen så hade han upptäckt en sak. Nämligen att Daniels boken som de kristna läser, den kan ju omöjligt vara skriven av den Daniel den utger sig för att vara från. Nej, den måste ha tillkommit under Antiochus den fjärde Epifanes tid, alltså på 160-talet före Kristus. Och det märkliga är nu att detta kunde han komma fram till utan att ha tillgång till de metoder, litterärkritik, formkritik och traditionskritik som vi räknade upp igår. Han behövde bara sin negativa inställning till själva sanningsfrågan. En liknande iakttagelse kan vi göra under medeltiden, då en judisk skriftlärd i Spanien på 1100-talet hette Ibn Ezra. Han anser genom att studera Jesaja-boken att de 26 sista kapitlen där, alltså 40 till och med 46, de kan inte härröra från profeten Jesaja utan måste komma från en senare tid. Där har vi redan Deuter och Jesaja. Och likadant där, han kan se det utan tillgång till den moderna vetenskapen, som föreger att detta är ett resultat av deras vetenskapliga studium. Vad Ibn Ezra behövde var naturligtvis en rationalistisk inställning, eftersom boken där talar om saker som ska ha hänt i fångenskapen först, perserkungen Kyros och andra, så kan den ju inte vara från den tiden. Man kunde inte på 700-talet tala om vad som hände på ska hända på 500-talet. Medan det däremot, vad som sker är att det på 1700-talet börjar mycket systematiskt. Man tar sig an med de här utgångspunkterna, frågorna. En som heter Astruc där, död 1756, kan man väl säga är liksom föregångaren till den moderna bibelkritiken. Det är han som börjar dela upp Moseböckerna på olika källor, utifrån det här med gudsnamnen som jag nämnde igår. Men det tar alltså sin stora utgångspunkt under 1800-talet. Och namnet Wellhausen som jag nämnde är ju liksom den som bildar portalgestalten. Från hans dagar så är det satt helt och hållet i system. Och vi kan säga att allt sedan dess, sedan mitten av 1800-talet, så sitter den liberala teologin fast. Den är blind för sina egna subjektiva förutsättningar. Och den verkar vara oförmögen att i grunden ompröva sina metoder. Och det är klart att resultaten blir då därefter. Och därför så ska vi titta lite grann på Nya testamentet. Jag nämnde att ett av de mest kända mot bibelkritiska teorierna i Gamla testamentet. Det är då alltså detta med fyra källskrifter till Moseböckerna. En motsvarande sak inom Nya testamentet, det är någonting man kallar den synoptiska frågan. Och vad menas då med det? Jo, ni vet, vi har fyra evangelier i vårt Nya testamente. Och vi behöver inte läsa mycket i dem, så märker vi att Matteus, Markus och Lukas, de är tämligen lika, enhetliga, medan Johannes har en helt annan karaktär. Och vi finner att många, många gånger så har vi samma sak berättat i alla tre av dessa. Någon gång så är det i två av dem bara. Och därför så kallas dessa för de synoptiska evangelierna. Det tog grekiska ordet till det samseende. Detta optiska, det är precis samma ord som i optik, som har med glasögon att göra. Och då blir ju frågan naturligtvis, hur ska vi nu förklara detta då? Att dessa tre synoptikerna har så mycket gemensamt, och samtidigt så skiljer de sig ändå på en hel del punkter. Då får vi börja bena upp frågan och ställa oss så här, utifrån de förutsättningar som gäller och med de metoder man har till förfogande. Jesus dog under Pontius Pilatus omkring år 30. Evangelierna, de skrivna evangelierna som vi känner till, kommer allra tidigast 30, 35, 40, kanske 50 år senare. Det beror på hur man daterar det. I den form som vi har dem som skrivna evangelier. Och då ställer sig den liberala teologin där frågan, vad har hänt emellan? Från Jesus till evangelierna, det är ju det då ordet. Hur har det utvecklats och blivit det vi har? Vad finns det gemensamt bakom dessa tre synoptiska evangelier? Vad har de fått sitt material ifrån? Ja, ni märker en sak. Det kan ju inte vara så som kyrkan i alla århundraden har bekänt. Den helige ande har lärt dem vad de ska skriva, uppenbarat det för dem och bevarat dem för fel och misstag. Nej, när detta skrevs 30-40 år senare, 50 år senare, så måste det ha genomgått en utveckling, en traditions traderingsprocess. Och den första tanken man hade där, det var att det fanns nog från början någon slags skrivet urevangelium, ett enda bara, som sedan dessa tre har använt sig av. Och det första urevangeliet, det har sedan gått förlorat. Det har vi inte tillgång till längre. Det kom redan på 1700-talet, det där, av en som heter Lessing. En som inte var nöjd med den där tanken, det var en tysk teolog som heter Schleiermacher. Det namnet kan ni lägga på minnet av två skäl. Dels därför att han är liksom, ska vi säga, den portalgestalten till den moderna teologin. Han omformar nämligen, vad är det teologin sysslar med? Inte den bibliska uppenbarelsen som sådan, utan den kristna församlingens trosmedvetande. Det utgår från Schleiermacher. Och det andra skälet att lägga hans namn på minnet, det är att hans namn betyder ordagrant slöjmakare. Och det är mycket passande för honom, för han lyckas verkligen lägga dimridåer över teologin. Han påstår istället att det har gått till så här, att ifrån Jesu dagar så hade åhörarna små uppteckningar och små minnen och olika fragment, skilda åt var för sig. Och dessa samlade sedan evangelisterna så småningom. En del fick med mer och andra fick med mindre. Fragmenthypotesen kallas det där. Men ingenting av det här blev ändå så särskilt lyckat. Och därför så kom den här berömda tvåkällshypotesen så småningom. Man började helt enkelt anse mot slutet av 1800-talet. Det har gått till så här i verkligheten. Markus är det äldsta evangeliet. Och han har lämnat bidrag till Matteus och Lukas. De har hämtat ur honom. Och då gjorde man en iakttagelse. Nästan alla versar, mindre än 50 versar i Markus evangeliet, är sådana att de inte finns i något av de övriga två. De har använt Markus som källa, menar. Men dessutom, de har ju sådant som Markus inte har, så har det funnits ytterligare en källa som inte är bevarad. Och den kommer man att kalla för Q, efter det tyska ordet Quelle, som betyder källa, och börjar alltså med bokstaven Q. Så har de uppstått, Matteus och Lukas evangeliet, menade man. De har hämtat ifrån Markus det äldsta, och så har de hämtat från denna Q-källa. Nå, det där blev likväl inte riktigt oemotsägligt det heller. Man antog, det var en erkännande att ja, detta är naturligtvis i sak i grunden alldeles riktigt och ofrånkomligt, men det behöver kompletteras. Det var nog inte så att den Markus som de hämtade av, det var inte Markus evangeliet sådant det ser ut idag. Nej, det var en som vi kan kalla för ur-Markus. Det har sen i sin tur också utvecklats fram till den Markus vi känner. Och sen visar det sig att det räcker inte med denna Q-källa. Det måste ha funnits en förlaga till både Matteus och till Lukas. Man väl då skulle kunna kalla en ur-Matteus och ur-Lukas, men det brukar kallas en proto-Matteus och en proto-Lukas. Så att då har man plötsligt fått att det finns nog fyra källor egentligen till våra tre synoptiska evangelier. De tankarna fanns, men vann aldrig riktigt anklang. Utan vad som gäller som huvudsak, det är ändå i grunden, i grova drag så är det detta. Det är Markus och det är Q-källan som är grunden till de tre första evangelierna. Och vi lägger ju märke till en sak. Om vi ska se vad som ligger bakom, hur vi ska tänka och förstå hela det här resonemanget, det bygger på många skarpsynta iakttagelser, men det bygger också på den uppfattningen. Det finns ingen särskild övernaturlig uppenbarelse. Nej, de har tillkommit dessa skrifter som alla andra på det naturalistiska viset. Det har genomgått en utveckling här som vi kan spåra. Och när vi talar om den synoptiska frågan så måste vi också ta upp en annan sak. För likväl så är det idag i teologin inte så mycket ändå denna tvåkällshypotes som gäller. Man utgår ifrån att naturligtvis är det riktigt i grova drag detta. Men man är ändå missnöjd. Man får inte svar på alla sina frågor utav den. Framförallt inte på den här frågan man ställde sig. Från Jesus till skrivet evangelium. Vad har hänt under tiden och hur ska vi förstå det hela? Kan vi från evangelierna lita på att vi får en rätt bild av Jesus? Och omkring första världskriget, framåt 1920, så började man här tillämpa den metod som vi hörde talas om igår, som tysken Hermann Gunkel hade använt på Gamla testamentet, nämligen den formkritiska eller formhistoriska metoden. Och även där är det två tyskar som börjar tillämpa det på evangelierna, Martin Dibelius och Rudolf Bultmann. Och särskilt den sista kan man säga är ju den ledande som nästan alla teologiska handböcker så idag är beroende av, tysken Rudolf Bultmann. Och nu börjar man då använda den här formhistoriska metoden. Vad vi ska ge akt på här, det är just detta, hitta olika former, olika gattungen och deras sitzinleben för att förstå framväxten. Vi har ju att göra med, menar man, inte skrivna källor, skrivna ur evangelier, utan vi har ju en muntlig tradition här som det gäller att komma till rätta med. Och så visar det sig att särskilt hos Bultmann då, så särskiljer man, går igenom ur evangelierna, man hittar en hel rad olika typer av utsagor där som var och en kan klassificeras på olika grunder. Det kan vara underberättelser och det kan vara liknelser, det kan vara Jesus ord och med mera. Men en viktig sak, ett resultat som blir av detta betraktelsesätt, det är ju det att själva Jesusbilden, det vi kan veta, blir någonting mycket relativt. Tidigare hade det ju varit så inom teologin, börjat bli en allmän uppfattning, att Paulusbreven framförallt, senare, den ger oss inte den sanna bilden av Jesus. Det är ett tillägg, det är en bearbetning. Det är Paulus teologi om Jesus vi får där. Nu börjar den formhistoriska skolan här lära oss att det är i grund och botten samma sak även med evangelierna. Medan man tidigare tänkte sig att i evangelierna där hittar vi den historiska Jesus kanske. Där hittar vi Jesu enkla lära utan den senare omformningarna som framförallt Paulus har stått för. Nej, nu visar det sig att det är i grund och botten samma sak även med evangelierna. Evangelierna är trosvittnesbörd, blev resultatet. Vad vi här har att göra med är någonting som på tyska kallas Gemeindeteologi, församlingsteologi. Och det har visat sig, vi kan inte få någon säker historisk kunskap om Jesus och hans tid genom evangelierna. För att vad vi här har fått veta, det är i själva verket hur urförsamlingen kanske inte primärt har sett på Jesus. Den frågan tar man inte upp så mycket, utan hur har urförsamlingen förkunnat om Jesus? Och ett mycket användbart ord som man använder kommer igen gång på gång här. Det är ordet kerygma, det grekiska ordet för förkunnelse. Förkunnelsen kallas så på den grekiska texten. Och här har vi alltså att göra inte med historia utan med kerygma, med förkunnelse. Och en följd därav har alltså blivit det. Det går inte att veta någonting i grund och botten om säkert historiskt om Jesus. Och därmed så har ju också då skett en omsvängning. Tidigare så sysslade den liberala teologin runt sekelskiftet mycket med den här frågan. Man skulle komma tillbaka till att få reda på vem var denne Jesus från Nazaret egentligen. Det kallade man den historiske Jesus. För då menade man, det var ju utgångspunkten, under kyrkans århundraden så har han ju sen förträngts genom kyrkans förkunnelse och trosfixeringar. Nu skulle man arbeta och komma åt detta istället. Vem han var egentligen, denne människan Jesus från Nazaret. Observera människan. För något annat kunde han ju inte vara. Men hur man än försökte komma åt detta med den gamla teologin, så lyckades man aldrig komma till något vidare resultat. Och man kan ju nästan säga, åtminstone om man ska vara stygg, att av nödvändigheten blev en dygd. För när den formhistoriska skolan tar hand om evangelierna, så gör man detta eller så blir resultatet, när det går inte alls att vinna någon säker historisk kunskap. Och sen kommer lite av poängen. Det är inte nödvändigt heller. Ja, det är rent av lite missriktat att börja på söka efter det. För det är ju inte det tron handlar om. Det viktiga är inte den historiska Jesus, utan det är den förkunnade Jesus. Att kerygmat om honom går ut. Och då har man ju kommit till ett mycket märkligt resultat. Om vi ser hur Nya Testamentet själv är oerhört intresserad av själva den historiska fakta, den historiska fakticiteten. Det är vad som har hänt, det är det vi själv har omvittnat, det vi har sett och tagit på honom som vi har hört. Det finns många vittnen. Nya Testamentet är väldigt angeläget om just detta. Medan man däremot i den liberala teologin numera blir alldeles tvärtom. Och hur ska vi förstå det? Vad kan det egentligen ha sin grund i? Jo, förklaringen till det ligger nog till stora delar i det. Att det har ju uppstått en konflikt. Ovedersägligen har det uppstått en konflikt emellan den historisk-kritiska bibelforskningen och den kristna tron. Den gick kanske lite lättare att tona ner och hålla undan den där när det gällde gamla testamentet. Men när man kommer till själva evangelierna om Jesus Kristus, då blir den ju ohjälplig. Då går det inte att komma runt problemet. Och det kan man se om man tar upp åtminstone i Sverige. Så kom det alldeles i slutet på 60-talet en utredning av en bibelkommission. Observera, den bibelkommission det är fråga om här, det är inte den statliga kommission som har gjort den nya bibelöversättningen i Sverige. Utan det här är en inomkyrklig kommission tillsatt av biskopsmötet. Och den skulle utreda de här frågorna om vad betyder det att bibeln är Guds ord och vad betyder det för kyrkan idag? Bibelsyn och bibelbruk. Och där behandlar man, kommer man in tämligen mycket på den här frågan, konflikten emellan den historiska kritiska bibelforskningen och den kristna tron. Den historisk kritiska bibelforskningen, det utgår man ifrån, det är ju alldeles självklart att den måste vi bejaka. Den är ju ofrånkomlig, det är ju vetenskapliga fakta, det kommer vi inte runt. Hur ska man försöka lösa den här problemet som har uppstått då? Då pekar man på några lösningsförsök. Det första som man tar upp, det är någonting man kallar för fundamentalismen. Jag antar jag behöver inte säga mer här, så förstår ni vad man åsyftar och vad man har för uppfattning om det lösningsförsöket. Fundamentalismen är något av det värsta som har drabbat kyrkan någon gång, kan man nästan tro när man läser här. Men ett annat lösningsförslag har man då, det kallar man för Bultmans, tysken Rudolf Bultmann, alltså hans existentialism. Där har ju problemet blivit en annan. Man anklagar fundamentalismen för att man redan på förhand har ju gått slagit fast att Bibeln är Guds ord och kan därför inte komma i konflikt med den historiska forskningen. För att blir det en konflikt där, så säger man att fundamentalismen resonerar, då är det i förväg helt uteslutet i alla fall att Bibeln skulle kunna ha fel. Den har alltid rätt. Och så tummar man på ärlighets- och sanningskravet, blir beskyllningen. Medan när man då tar upp mycket riktigt vad som har skett med Bultmans existentialism, den formhistoriska skolan, nämligen det att där har man ju löst problemet på det sätt att det heller aldrig kan uppstå en konflikt, därför att tron är inte intresserad av den historiska sanningsfrågan. Och kanske kan man tro då att man skulle ge förord åt en sån lösning. Nej, Bultmans sätt att lösa relationerna mellan historisk bibelforskning och religiös bibelsyn är alltså inte efterföljansvärt. Hans radikala skiljande däremellan har skett i priset av en upplösning av hela det för Bibeln grundläggande frälsningshistoriska betraktelsesättet. Det var inte heller bra. Så långt kan vi hålla med om. Men det kommer att visa sig sen om man läser igenom den här boken noggrant. Där erkänner man för det första öppet. Man har hämtat lärdomar och intryck av den formhistoriska skolan, alltså av Bultmann och Dibelius. Och läser vi ordentligt och ser vad kommer man fram till för lösning egentligen, jag ska återkomma strax till det, så visar det sig att trots att man förkastar Bultmann, så är man nog i grund och botten mycket påverkade av honom. Kanske kan man gå så långt och säga att man rent av är hans lärjungar. Kanske man inte är riktigt medveten om det bara. Då ska vi inte uppehålla oss mer vid det här exemplet. Det som vi trodde trots allt var ganska enkelt, det här med de tre första evangelierna, och som man väl alltid har trott i kyrkans historia, det blev när man använder de rationalistiska förutsättningarna ett väldigt komplicerat problem. Ja, det är klart, när man på förhand förkastar den lösning som vi tror och bekänner vara den rätta, nämligen att Gud har givit dessa skrifter, då får man ju problem. En annan sida i Nya testamentet där vi kan kontrollera lite grann hur man går tillväga, det är när det gäller att datera skrifterna. Och nu kanske någon tänker så här, det är lätt att man i fromma kretsar kommer på den tanken att ja, men det där är väl egentligen oväsentliga, det är att hålla på med yttre saker, det där kan det leda till något annat än otro. Och börja göra historiska forskningar om de olika skrifterna för att fastställa författarskap och datering och liknande. Nej, då måste vi säga att det är nog tvärtom så att det är mycket bibliskt att arbeta på det viset. Just utifrån att skriften själv säger att detta är frälsningshistoria. Gud har handlat i historien. Det skedde då och då. Det finns vittnesbörd. Och vi kan ta reda på när det var. Paulus befann sig i en mycket bestämd stad, i mycket bestämd tid, när han skrev till en församling som inte är en idé, utan en församling som består av människor och lever i en mycket bestämd stad som vi kan pricka ut på kartan. Men låt oss titta lite grann på några exempel på dateringar. Det första, mest kända, det är ju det här med Johannes evangeliet. Var kommer det ifrån? Ja, ni svarade ju aposteln och evangelisten Johannes som har skrivit det. Och det har man väl också ansett i kyrkans historia. Ja, faktiskt under fornkyrkan fanns det en och annan som var tveksamma till det. Och det berodde helt enkelt på att man var rädd för att när Johannes talade så mycket om ordet och ordet där som blev kött, att det kanske var något gnostiskt inslag i det trots allt. Men det insåg man ju snart att det var, så var det inte. Medan däremot på 1800-talet så börjar man på allvar ifrågasätta, ja men så kan det väl ändå inte vara. Inte kan Johannes evangelisten vara upphovsmannen till det. Och varför inte det då? Nej, detta evangelium är för avancerat för att kunna föreligga redan under apostlarnas livstid. Det måste ha tillkommit mycket senare kanske bortemot år 170 efter Kristus. Och det blev man mycket säkra på under hela 1800-talet och framåt första världskriget. Det var väl ett av de mycket säkra resultaten det också. Johannes har mycket sen tillkomst. Alltså där ligger det, utvecklingstänkandet. Ett brev som innehåller sådana tankar och sådana uttryckssätt, en sådan teologi som man säger, det måste ha kommit till senare. Det måste förutsätta en viss tids kyrklig utveckling. Och här har vi nu ett exempel på att just detta, det är nyttigt. Den kristna församlingen ska ägna sig åt ordentliga studier, historia, språk och arkeologi med mera. Och då tänker jag på det som många vet, att 1935 hittade man i Egypten ett papyrusfragment i sanden som innehöll några verser ur Johannes evangeliet. Och det märkliga med detta papyrusfragment, det var att det var från de första årtiondena på 100-talet. Det allra senaste daterar man till år 125. Så dags fanns det alltså en kopia av Johannes evangeliet nere i Egypten. Och då inser ju alla lite grann, då kan ju inte evangeliet vara skrivet först år 170. Det måste alltså vara skrivet mot slutet på Johannes levnad, förmodligen på 90-talet. Och därmed så gick ju ett av bibelkritikens mycket bedrägliga argument om intet, just genom en historisk uppgift, genom arkeologisk forskning. Vi kan ta ett annat exempel på datering, och den här gången från Paulusbreven. Och låt oss då ta Galaterbrevet som exempel. Galaterbrevet har man lite bekymmer med av en viss anledning. Paulus nämner nämligen två besök i Jerusalem. I apostlagärningarna så kan vi läsa att Paulus har varit i Jerusalem tre gånger. Hur ska man nu förstå den där motsägelsen då, som vi har emellan skrifterna? Ja, en möjlighet skulle ju kunna vara det naturligtvis, att det Paulus talar om i Galaterbrevet 2, det besöket i Jerusalem, som man så ofta har antagit att det skulle vara apostlamötet, att det i själva verket inte är det, utan att brevet skulle, eller att församlingen skulle ha grundats redan under första missionsresan. Och är det då skrivet före apostlamötet, då är det ju självklart, då har Paulus när han skrev det bara varit två gånger i Jerusalem. Det är en möjlighet. Och det skulle ju kunna stödjas av en mycket viktig sak. Paulus kallar det besöket för enskild sammankomst. Och det verkar väl lite konstigt att han skulle kalla det stora allmänna kyrkomötet för en enskild sammankomst. Och en hel del saker skulle bli lättare att förstå i Galaterbrevet om vi antar det. Men det finns också sådant som talar emot det. Och vi kan titta vad man säger i en modern lärobok. Om breven. Om Galaterbrevet, ja. Då antar man och redovisar man det, tid och plats för avfattning, att det finns en hel del som talar för att det kanske kan vara så. Men det finns svårigheter också. Likheten mellan Galaterbrevet 2 och Apostlagärningarna 15 är emellertid besvärande, och likaså släktskapen med det senare Romarbrevet. Det där lilla enkla läser man förmodligen utan att reflektera mycket över det. Det bara står det. Men se upp lite grann här. Vad ligger bakom det där sista? Likaså släktskapen med det senare Romarbrevet. Romarbrevet är skrivet ungefär år 57, under tredje missionsresan. Och det vet vi alla. Galaterbrevet, det ser ut att kunna vara ett kompendium av Romarbrevet. Man skulle också kunna se det tvärtom för all del. Romarbrevet är en utvidgning av Galaterbrevet. Men hur som helst med det, vad som ligger bakom den här tanken, det kan trots allt inte vara så. Galaterbrevet är så lika Romarbrevet. Det är en livsåskådningsmässig förutsättning. Här i ligger denna evolutionism igen. Det är nämligen så självklart. Det är inte bara så att det finns olika läror i Nya testamentet. Johannes ser saker och ting på ett sätt, Paulus på ett annat och Petrus på ett tredje. Så därför kan man inte göra som vi hörde Ingemar Furberg gjorde igår när han talade om antikrist. Läsa vad Petrus skriver, vad Johannes har att säga om det, och sen direkt jämföra det med Paulus. Ja, men där har vi att göra med två skilda, en johannesk och en paulinsk teologi. Och det är klart att det är ju motsägelser dem emellan. Men det är också så att inom aposteln Paulus liv så måste det ha skett en utveckling. Paulus kan inte driva samma lära om rättfärdiggörelsen redan år 48 som han driver sen år 50 år senare. Nej, det måste ju ha skett en utveckling. Aposteln har ju mognat oerhört i sin teologi under dessa år. Så är nu Galaterbrevet så lika Romarbrevet, då måste det här röra från ungefär samma tid. Det måste vara det som ligger bakom ett sånt där snabbt antagande som ser så oskyldigt ut. Men i själva verket så ligger där en rationalistisk förutsättning. Jag sa att den här boken tar upp frågan mycket om det här förhållandet mellan kristen tro och historisk bibelforskning. Och då kan vi ge akt på en liten sak, exempelvis när man resonerar om det viktigaste, frågan om Kristi uppståndelse. Då talar man om att kyrkan måste ju trots allt förutsätta möjligheten av detta, att Kristi uppståndelse kan vara sann. Och man talar om att det bör nog rent av, så bör kyrkan hålla fast vid det. Men då kan man se sen, tar man då upp i sitt resonemang de här olika historiska fakta som gjorde att lärjungarna blev vissa om det, de första lärjungarna. Nej, det gör man faktiskt inte. Och jag tror att det måste ju ha sin grund i detta, i den formhistoriska skolan. Man är påverkad av det existentialistiska betraktelsesättet, antingen man nu vill medge det eller inte. Lösningen på det här problemet ligger i det som Bultmann säger: den kristna påsktron är inte intresserad av historiska fakta. Man skiljer på tro och verklighet. Resultatet av den framställning man ger, som kan se ut som att man bejakar Kristi uppståndelse, är i själva verket uppståndelsen som sådan. Det blir någonting mycket ovisst och osäkert huruvida det har skett. Men det som är visst och säkert är däremot: lärjungarna trodde på uppståndelsen. Då har man på äkta existentialistiskt vis löst konflikten mellan det historiska händelsen och tron. Och att denna existentialism verkligen ligger i den moderna teologin, det kan vi se också hur man gör bruk av bibelord. Man kan å ena sidan radera ut hela stycken ur bibeln som oäkta, senare tillskott och så. Men man kan samtidigt göra oerhört mycket bruk av de väldigt viktiga ställen. Ett exempel vi kan ta på det: ni känner till den moderna ekumeniska rörelsen. Den har ju nästan alla sina programblad och skrifter ett bibelord som den tar fram: Jesu översteprästliga förbön i Johannes 17, att de alla må vara ett. Jesus ber ju för sina lärjungar att de alla må vara ett. Och då menar han, den moderna ekumeniken, Jesus ber ju om detta och nu måste vi förverkliga det. Kan man säga att det är ju märkligt att det Jesus ber sin himmelske fader om, det ska vi förverkliga 2000 år senare. Men det var inte det jag tänkte på. Utan går vi till den liberala teologin och ser efter hur är det med Johannes evangeliet, så visar det sig: de flesta av dem som så driver detta ord, Jesus sa ju att det alla må vara ett, därför måste vi arbeta för kyrkornas synliga enhet, de tror ju inte att Jesus har sagt det där någon gång. Dessa ord som står där, de är lagda i Jesu mun av urförsamlingen och inte alls några autentiska Jesusord. Men det gör ingenting. Det går bra att använda dem ändå. För att i detta så ligger en existentiell sanning. De har en väldig betydelse för oss. Och bara att Jesus har inte sagt det där någon gång, det är gemeindeteologi. Låt oss se, innan tiden rinner ut. Klockan går så väldigt fort, så fort man står här. Lite grann om vad har resultaten egentligen blivit utav den liberala teologin och dess behandling utav skriften. Det är inte så, som vi har sagt, att den har fört fram så mycket värdefulla insikter och kunskaper. Utan låt oss, och det är inte heller så att man har befriat kyrkan från ett falskt sanningsbegrepp som man ibland kan hävda. Och det är ju existentialismen som vill föra fram detta, att nu har vi befriat den kristna tron från den här tanken att bara det kan vi erkänna som sanning som vi kan demonstrera vara en historisk sanning. Men den kristna kyrkan har aldrig gjort anspråk på att vi kan demonstrera Kristi gudom som en historisk sanning. Vi kan med vetenskapliga argument visa att den heliga treenigheten är sann. Så det där är väl bara ett litet tal i luften. Nej, det verkliga resultaten, där frestas man trots allt att citera vad doktor David Hedegård, salig i åminnelse, en gång sa. Nämligen att den moderna teologin har resulterat i en ny religion, lika fjärran från klassisk kristendom som buddhism och islam. Och visst är det sant. Det är i själva verket en ny religion som man har gett oss. Och då har vi fått en ny uppfattning av skriften, en ny uppfattning av vad inspirationen innebär. Och vi ska ta fram ytterligare en sak. Nämligen att den liberala teologin, den ger i verkligheten ateismen rätt på en punkt. Nämligen det som ateisterna så ofta påstår. Det är inte alls så som ni säger, ni kristna, att det finns en gud, att han har skapat människan. Det är alldeles tvärtom. Människan har skapat Gud. Det vill säga Gud, som ni tänker, det är bara en produkt av mänsklig verksamhet. Människor som har tänkt ut. Ja, måste vi väl hålla med då. Den Gud som den liberala teologin ger oss, den är verkligen ett människoverk, en konstprodukt skapad av människor, ett gjutet beläte. Det kan visserligen vara gjord med smak, med snille, men den är dock bara en bild. Den finns inte i verkligheten, den guden. Det kan vi se om vi tittar till exempel återigen i den här boken. Vad ger man för bild av Gud? Vad ger man för bild av Jesus Kristus? Gud, han har blivit den blide fadern bara. Vi måste ju rensa ut sådant ur Gamla testamentet som ter sig stötande för oss i ljuset av den gudsbild som Jesus har gett oss. Det börjar lukta marsion det. Det går inte att komma ifrån. Och vem blir Jesus Kristus då? Om vi tittar här. Han blir den som undervisar oss om Gud. Han blir läraren. Men han är inte själv Gud. Kristologin har blivit något helt annat än vad den är i kyrkan. Och då får vi se att det ger man också ateismen rätt när det gäller Bibeln. Det är inte så att Bibeln är resultatet av en Guds uppenbarelse till människan. Bibeln är resultatet av vad människor har tänkt om Gud. Och det står faktiskt så på sidan 110 i den här boken. Det heter det någonstans att om man gör någon viss tankeoperation eller så, då har man fjärmat sig från den tro som skapade Nya testamentet. Den tågordningen antar man. Vi trodde ju att det var så att först har Gud gett sitt ord, och det ordet har skapat tron hos människor. Av detta har församlingen växt fram. Nej, tvärtom. Nya testamentet är ett resultat av församlingens tro. Det vill säga regimindeteologi vi har att göra med. Har jag nu gått så långt, då får jag ta de sista minuterna åt och försöka säga något gott och positivt också. Inte om den liberala teologin, men om de liberala teologerna, och då framförallt de gamla. Det är inte så att vi ska avfärda dem. De har varit så okunniga, okritiska, oskolade. Utan till skam för den rättrogna kyrkan så måste vi ju erkänna att de största, grundligaste studieinsatserna och forskningsarbetena har i regel gjorts av de ledande liberalerna. Vi kan tänka på tysken Adolf von Harnack, liberal runt sekelskiftet, som var en av de mest grundliga och lärda av sin samtid. Och mycket av de stora arbetena som vi än idag använder i språk och inledningar till Bibeln har sådana män till upphov. Och när Mats Eskult sitter med sitt hebreiska lexikon, jag tänker på Gesenius i första hand, så kan vi då tänka att han var en rationalist, bibelkritiker, som arbetade fram ett grundläggande hebreiskt lexikon. Och lika så, vad heter de, Driver och Briggs. Ett stora arbeten där, det var ju de som förde över litterärkritiken till Amerika. Och när man ser på hur de nytestamentliga ordböckerna arbetades fram på 1800-talet, en av de grundläggande där, mycket noggrannare, var tysken Bretschneider. Och inte behöver man inte tänka så mycket på att det var samtidigt han som förde in tanken att Johannes evangeliet måste komma senare. Och detta visar oss på en sak. För det första, att vi som tar skriften på allvar har tagit det allt för lite på allvar att ägna oss åt grundliga studier och forskningar i det. Det borde ju vara alldeles tvärtom, det borde vara vi. Och från vårt håll det ivrigaste studiet hade förelegat. Och sen måste jag visa på ytterligare en sak, en försummad studieuppgift som vi har. Nämligen detta att ordentligt gå igenom och rannsaka, lärdomshistoriskt studera den liberala teologin. Jag själv försummar det alldeles för mycket och det är inte så lätt. Jag får för egen del erkänna det att jag blir på dåligt humör bara när jag läser dumheter och motståndarnas skrifter. Men det kan inte hjälpas, det är en skyldighet. Den här boken som kom, den svarade Biblikum på visserligen. En skrift som heter Det står skrivet. Och den var väl bra, men den var inte tillräcklig alls. Den kunde bara gå in på de ytter direkt konkreta sakerna här, men inte gå igenom ända från början. Vilka av oss har någonsin satt sig in i, vem har läst igenom de gamla inledningarna och sett hur resonerade Eichhorn på 1700-talet, hur resonerade egentligen Lessing, och vem har gått igenom Schleiermacher, hans skrifter, ordentligt för att kunna idéhistoriskt rulla upp och komma åt vad som ligger bakom? För det lönar sig knappast att börja angripa de yttre tingen om man inte kommer åt själva sjukdomen i grunden. Så eftersom detta är en bibelkurs och det samtidigt är Lutherska bekännelsekyrkan som har dagar här, så vill jag avsluta och rikta den uppmaningen att här har vi en sak vi inte kan försumma hur länge som helst. Vi måste ägna oss åt ett grundligt idéhistoriskt studium av hur teologi ska studeras, hur den har studerats på ett falskt sätt och vad vi kan göra idag, hur vi på nytt ska lyfta fram sanningen på ett övertygande sätt.